Ordet funktionshinder är förmodligen välbekant för de flesta av våra läsare. Nu ska vi träffa mannen som myntade begreppet, en pionjär som vände på perspektiven och revolutionerade handikapppolitiken. Som radikal ung man skrev han en bok, den allra första i ämnet, där han gick till storms mot välgörenhet och ett samhälle som satte rörelsehindrade på ålderdomshem. Idag har mycket av det han tänkte blivit verklighet. Wilhelm Ekensten är månadens ansikte i augusti, och så här beskriver han sig själv.
Jag har inte sett mig själv på 40 år, jag räknat ut, så att var väl ungefär då i 30-årsåldern när jag började bli synskadad, så att jag inte kunde titta mig själv i spegeln med någon behållning. Så att jag, det är svårt att säga, men jag tror att den som ser mig tänker på att kanske att jag sitter i rullstol. Och eftersom jag har haft en reumatism sin barndom ändå, så har jag har inte blivit en storvuxen person, utan tvärtom en ganska småvuxen person. Och när det gäller sen hårfärg och sånt, så har jag varit från början mellanblond. Nu tror jag att jag sen har blivit mörkare och även säkert gråhårig. Jag hade blå ögon som ung, och det har jag i princip fortfarande, men de är också påverkade av att jag har haft en långvarig och har en ögonsjukdom sedan många år. Så att, i övrigt vet jag inte riktigt hur jag ska beskriva mig, för det, jag har inte informerat mig på väldigt många år.
Vi sitter i vardagsrummet i Wilhelm Ekenstens stora villa i Lunds nordöstra utkanter. Han på en trästol med små hjul och jag på en utan. Dörren ut till trädgården släpper in svalka och regnvåta dofter. Och framför fönstret står en jätteplatt tv, där han lite senare ska följa Sara Sjöströms framfart i sim-VM. Två väggar täcks av välfyllda bokhyllor. Och i ett annat rum i huset sitter den personliga assistenten Mirella. Tidigare i år kunde Wilhelm Ekensten höras i Skånes taltidning om den ännu pågående bojkotten av det kommunala funktionshinderrådet i Lund. Det var långt ifrån den första striden, för han har kämpat intressepolitiskt i decennier. Alltsammans började med att han skrev en bok. På folkhemmets bakgård heter den, som kom ut det radikala året 1968. Och i den fördes helt nya idéer fram. Idéer som faktiskt kom att förändra världen.
Då var jag 25-27 år gammal när jag skrev boken. Och det var den första debattboken på svenska om handikapp, som man sa på den tiden. Och det nya som jag började introducera, kan man säga, med den boken, det var alltså det relativa handikappbegreppet. Dittills så hade handikapp varit detsamma som den fysiska egenskapen. Om du hade ett dåligt ben, så att säga, som inte fungerade, då var det ditt handikapp. Men genom att jag uppmärksammade att ursprunget till de verkliga hindren till att leva som andra för en person som hade en fysisk funktionsnedsättning, det var omgivande omständigheter i samhället. Men det var sånt som trapporna, det var sånt som att det inte fanns hissar. Det var sånt som att vi som ser dåligt inte hade informationshjälpmedel av olika slag. Allt det där var ju det som skapade våra handikapp. Och att liksom bara förlägga det ordet till den fysiska egenskapen, det var ju liksom en falsk verklighetsbeskrivning. Så jag tog upp detta med att handikapp är relativt. Handikappet har sin ursprung i samhället, omgivande samhället. Det är de omständigheterna som avgör i vilken utsträckning då en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder ska bli ett handikapp eller inte. Och därför så introducerade jag ordet funktionshinder den gången, för att beteckna det som är just den fysiska egenskapen. Medan då handikappet, det är det som samhället ställer upp omkring oss.
Ja, funktionshinder, det är ju väldigt vedertaget, har blivit det sedan dess.
Du var den första att använda det i Sverige?
Ja, det var jag absolut. Jag introducerade det ordet i svenska språket kan man säga. Efter att min bok hade kommit ut så bildade vi en organisation som hette Anti-Handicap. Och det var ju ett ord som då väckte stor uppmärksamhet, för att då hade man ju uppfattat handikapp som liksom den individuella egenskapen. Mm. Då trodde man ju först att vi liksom var emot handikappade som man såg på den tiden. Men det förklarade vi ju snabbt i vår opinionsbildning att handikapp, det är alltså de hinder som samhället uppställer på olika sätt. Det är det som är handikapp, och tar vi bort de handikappen så är man inte heller särskilt handikappad som person med funktionshinder. Och det där var en sak som folk förstod väldigt snabbt. Det tog inte mer än egentligen några år, och det var mycket genom organisationen Anti-Handicap som jag fullföljde det som jag hade skrivit om på Folkhemmets bakgård 1968.
Det var ju tankar kanske som låg lite i tiden det här.
Det låg absolut i tiden. Alltså, samhällskritik låg i tiden. Det var också väldigt viktigt att politisera handikappfrågorna. Att göra dem till samhällsfrågor istället för vårdfrågor som de dittills hade varit. Det var helt enkelt en politisering av handikappfrågorna som vi åstadkom. Och som alltså fick ett snabbt genombrott, en radikalisering av handikappdebatten. Och det är ju oerhört viktigt att man ser våra frågor, funktionshinderfrågorna, som samhällsfrågor. De är ju inte vårdfrågor på något isolerat område. Inte på någon kant av samhället, utan det är någonting som omfattar hela samhället, inte ett snävt socialt fält eller ett snävt medicinskt fält, utan hela samhället. Och den gången kände man väldigt starkt till exempel hur välgörenheten som var utbredd, hur den kontrasterade mot politiken. Man hade stora insamlingar som skulle gå till de handikappade, som man sa. Men det var inte det vi behövde. Vi behövde ju inte den typen av falsk vänlighet, utan vi behövde ju konkreta reformer. Och därför har det ju hela tiden gällt tillgängligheten. Det har gällt våra möjligheter att förflytta oss i samhället på olika sätt. Det har gällt småningom personlig assistans och annat som är de avgörande reformerna och de avgörande verktygen för vår delaktighet och för ett värdigt liv.
Wilhelm Ekensten och kamraterna i den socialistiska föreningen Anti-Handicap var mycket kritiska mot de etablerade handikapporganisationerna. Men många av deras medlemmar tog intryck av de nya tankarna om att ett samhälle skapar handikapp, men också kan göra något åt det. Till exempel skriver Bengt Lindqvist att han fångades direkt av idéerna. Några år senare kunde han verka för dem som ordförande för Synskadades riksförbund. Sen som minister med ansvar för handikappfrågor och sedermera också globalt som FNs speciella rapportör i ämnet. Och redan 1980 gjorde Världshälsoorganisationen WHO en genomgång av funktionshinder och handikapp som inspirerats av Ekenstens idéer. Och på många håll i världen kom Sverige att ses som ett föredöme på området.
Just att vi fick många sympatisörer bland yngre medlemmar i handikapprörelsen ledde till att de ju i sitt sammanhang ute i rörelsen radikaliserade denna. Så att det var ju en påverkansprocess på många nivåer. Och vi hade en tidning som gav ut som hette AH-bulletinen, som hade prenumeranter som sedan på många sätt så att säga befolkade handikapprörelsen på olika håll. Och det var ju den radikaliseringen av handikapprörelsen som vi också åsyftade i Anti-Handicap. Det var vårt mål. I början av den här perioden lämnade det Handikappades Riksförbund som jag var medlem i på grund av motsättningarna då i samband med att antihandikapp började. Så kunde jag sen drygt 10 år senare i början av 1980-talet låta mig inväljas i förbundsstyrelsen för samma det handikappades riksförbund som jag hade gått ur.
Och det var inte du som hade ändrat så mycket som organisationen?
Nej, lyckligtvis inte. Det var den som hade gjort det. Och sen var jag med i DHRs förbundsstyrelse i 20 år, varav de sista 9 som vice förbundsordförande. Och där fick jag då tillfälle att göra viktiga insatser som jag är väldigt glad för att jag varit med om att göra i samband med genomförandet av den personliga assistansen.
Assistansreformen kom 1994 och kan sägas ha gett människor med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som alla andra. Innan den var det kommunen som skickade någon och som bestämde vad som skulle göras. Med den statliga assistansersättningen väljer man själv vem man vill ha som personlig assistent och vad man vill göra. Assistenten fungerar så att säga som ens armar och ben.
Tidigare, om man hade mycket stora assistansbehov som låg på kommunal nivå, så kan man säga att då blev de aldrig fullt ut tillgodosedda. Om man hade de här behoven så kunde man ändå inte leva som andra, utan hänvisades till institutionslösningar eller till anhöriga. Det var det ena. Det andra var, om det var så länge det var kommunalt, så har man också en stor belastning för den kommunala ekonomin. Och många var utpekade som sådana som levde ute i kommunerna. Levde mer eller mindre under identiteten att vara kommunens dyraste medborgare. I och med att vi fick den här statliga assistansersättningen så lyftes alltså ansvarstagandet till den nationella nivån. Ingen pekades ut, men alla hade rätt att få det hjälp de behövde, den assistans de behövde utifrån sina behov och inte utifrån den kommunala ekonomin. Och det var en stor och viktig förändring.
Hur stor skillnad har du gjort i ditt liv?
Ja, jag kan säga så att jag blev myndig i och med att jag 1994 fick rätt till personlig assistans. Dessförinnan så var jag, hade jag skrivit en bok, jag har skrivit många andra texter som jag publicerat. Jag hade suttit i kommunfullmäktige, varit politiskt verksam, haft politiska förtroendeuppdrag. Jag var till och med pappa, men jag var inte myndig före 1994. Det var först då som jag med full rätt kunde säga, idag ska jag göra det här, imorgon ska jag göra det där. Det kunde jag inte säga innan. Så det var då jag blev myndig. Och det kanske belyser lite grann det du frågade efter. Mm.
Du var lite först och banbrytare. Det fanns inte så många förebilder, tänker jag mig. Så varför blev det just du?
Ja, det var nog att jag blev medveten om. Jag hade ju varit rörelsehindrad sedan barnsben och tänkte inte så mycket på det. Sen så blev jag så smått började bli synskadad i, eller för synproblem i övre tonåren. Så att jag tänkte på min egen situation, och sen med ett allmänpolitiskt intresse så tittade jag på samhället. Och alltså, vi kunde inte komma in någonstans, husen var otillgängliga, allting var vi ställda utanför. Vi kunde inte förflytta oss, det fanns inte färdtjänst, det fanns inte tillgängliga kommunikationer. Vi fick inte den personliga hjälp som vi behövde. Människor med rörelsehinder levde på ålderdomshem, bokstavligt talat, fortfarande på 60-talet. Så att det var ju en situation som präglades av en väldigt stor ojämlikhet, väldigt ovärdiga levnadsvillkor. Ja, det är liksom det som har varit den ursprungliga drivkraften.
Idag så har mycket av det som då var tankar i ditt huvud så att säga har ju genomförts, åtminstone på pappret och i lagstiftning, men kanske inte i verkligheten. Vad tycker du finns kvar att kämpa för?
Ja, alltså det är ju att fortsätta att göra personer med funktionsnedsättning delaktiga och jämlika i samhället. Och det som du är inne på, det är ju ingalunda något som är ett slutfört arbete, utan det är ju något som måste både bevaras och vidareutvecklas i en ständig, egentligen politisk kamp. Därför att det finns ju samtidigt krafter som verkar i en annan riktning, och det kan komma hot av olika slag mot de gjorda framstegen. Och det finns reaktionära krafter, och kan komma sådana krafter som saknar förståelse för våra jämlikhetskrav och rätt att leva som andra. Det är därför jag tror att det relativa handikappbegreppet är det viktigaste jag har varit med om att så att säga göra. Därför att håller man det i minnet, alltså att handikapp är relativt till samhället som vi lever i, så har vi också hela tiden en förutsättning för att fortsätta kampen. Det här samhället går att förändra. Den ojämlikhet jag utsätts för kan jag strida emot och göra med framgång. Så det är det som är det viktiga med det relativa handikappbegreppet. Att det är också ett instrument för framtiden som jag, så att säga, om jag ska uttrycka mig då högtidligt, lämnar efter mig.
Mm. Sen blev, vad ska vi säga, din gärning krönt i maj, så blev du hedersdoktor vid den statliga doktorspromoveringen vid Lunds universitet för att ha revolutionerat svensk funktionshinderpolitik, som det står i motiveringen. Ja, vad är det förresten? Lagerkransen. Kan jag få se den?
Den ligger i någon byrålåda faktiskt. Mm. Mirella? Tror du att du kan hitta min lagerkrans? Den ligger i byrån inne i sovrummet.
Ja,
där
får vi kolla.
Sätter vi assistenten i arbete här.
Ja, precis.
Jag trodde du skulle ha den framme. På någon hedersplats. Ja, eller på dig. Ja. Är det inte så man bär dem?
Jag har rommat in diplomet. Och ska sätta upp det på en vägg.
Mm. Oh, här kommer en lagerkrans. Tjo, oh, jag håller i den. Den såg skör ut. Mm. Det är lagerblad faktiskt. Mm, det luktar lagerblad.
Mm.
Så de går att använda i
soppa.
Ja. En grön sak med ett sidenband. En liten sidenrosett i grönt.
Ja, det kom som en överraskning det där. Det hade jag inte väntat mig när jag blev tillfrågad om jag kunde acceptera att bli hedersdoktor. Men det var ju väldigt roligt. Det var ett roligt erkännande att det jag gjort har haft betydelse. Och jag skrev det i mitt tack. Det tack som jag ska skriva till de som har nominerat. Jag skrev att det är som en lycklig ankomst på en lång resa. Så kan man väl säga att jag kände sig att få den här erkännandet från universitetets sida.
Sa Wilhelm Ekensten, som fortsätter kampen bland annat som ordförande för IFA, intressegruppen för assistansberättigade. Reporter var Mats Sundling.